Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret, jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lön.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Vänsterpartiet saknar nu förtroende för Sveriges statsminister.
Att kasta in Sverige i en politisk kris i detta svåra läge för landet, det är inte ansvarsfullt.
Det är en historisk händelse att Vänsterpartiet är beredda att göra det här tillsammans med Sverigedemokraterna.
Det här visar ju varför ytterkantspartierna V och SD inte ska inflytande i svensk politik. Nu krokar man arm.
Jag står ju vid mitt ord och Vänsterpartiet har nu inte längre förtroende för statsministern.
Det kommer vi att stödja, men nu är det upp till bevis.
I made it clear to President Putin that we'll continue to raise issues of fundamental human rights.
Jag tycker här att bara detta faktum att det uppstod misstankar om att den här reporten har tagit ovillkommande hänsyn på något sätt räcker för att man ska säga att den här granskningen har inte bärkraft längre.
Regeringskris, kanske extra val. Startat av ett vänsterparti som samspelar med värsta motståndaren Sverigedemokraterna. Ja, det är vad som kan hända de närmaste dagarna efter en milt sagt dramatisk politisk vecka. Misstroende, marknadshyror och midsommardramatik i veckopanelen. Och världsläget blev det tryggare när Joe Biden till slut fick möta Vladimir Putin. Och hur bra lyckas Ekot granska sig själv? En timme om veckan som gick med mig, Staffan Dopping. Ja, det är ingen sommarstiltje i svensk politik. Snarare tävlar partierna med termometern om vem som är bäst på att höja temperaturen. Så stillhet och slöa stunder i hängmattan får vänta. Och vi har sannoliken saker att dryfta i veckopanelen. Med två tidigare panelister och en debutant. Några gånger har Mikael Sandström varit med här, ekonom, rådgivare och före detta politisk tjänsteman för Moderaterna. Hej och välkommen åter.
Tack så mycket.
Evin Badrenia, juridikstudent och vice förbundsordförande i KDU, har också varit med några gånger. Välkommen tillbaka.
Tack så jättemycket.
Men ny i denna roll, men allt annat än oerfaren i övrigt, är Leif Pagrotsky. Med ett antal ministertitlar på CV:t och relativt nyligen uppgiften som Sveriges generalkonsul i New York. Och nu i rollen som panelist här. Välkommen Leif Pagrotsky.
Tack.
Ja, du är väl ett politiskt djur sedan 40-50 år någonting. Sådana där ränder går väl inte ur?
Ja, verkligheten är att jag känner ibland att min livskvot, min livsranson av det där har fyllts för länge sedan. Och jag har varit glad att stå på sidan om och följer inte med sådär jättemånga längre. Men det är klart, de här dagarna aktiveras ju gamla instinkter, det måste jag med det.
Då märks något igen. Du var generalkonsul i New York till försommaren 2018. Vad har du gjort sedan dess?
Ja, jag kom hem framåt jultid 2018 faktiskt, så det är drygt 2 år. Och jag har ett par styrelseuppdrag, jag är ute och pratar lite grann, jag har konsultat lite, men inte i lobbybranschen utan i andra sammanhang.
Okej, du är varmt välkommen hit och vi tar oss an veckans ojämförligt största inrikesnyhet.
Vi står fast vid det vi har sagt, att vi sviker inte Sveriges hyresgäster. Och jag har ju fått det besked som jag har fått av statsministern. Så nu är vi där vi är och vi går mot ett misstroende.
Det är inte en dag för tidigt. Vi har velat avsätta den här regeringen ända sedan den tillträdde, och nu verkar det finnas en majoritet i Sveriges riksdag för att göra det, och det välkomnar jag naturligtvis.
Kristdemokraterna kommer att rösta rött. Kristdemokraterna kommer att rösta för att fälla regeringen Löfven.
Att kasta in Sverige i en politisk kris i detta svåra läge för landet, det är inte ansvarsfullt.
Det här visar ju varför ytterkantspartierna V och SD inte ska inflyta i svensk politik. Nu krokar man arm.
De här fyra partierna, de är nu skyldiga svenska folket ett besked om vad deras regeringsalternativ är.
Jag vill ha en statsminister som respekterar sitt regeringsunderlag.
Ja, det här politiska dramat startade i tisdags när Vänsterpartiets ledare Nooshi Dadgostar la fram ett ultimatum. Stefan Löfven måste backa på frågan om fri hyressättning i ny bostadsproduktion. Och i torsdags hade deadline passerats och vänsterledaren står fast vid sitt hot om att i en misstroendeomröstning rösta rött mot statsministern. Och snabbt var Sverigedemokraterna framme med en begäran om misstroendeförklaring, och på måndag röstar riksdagen av allt att döma. Leif Pagrotsky, hur kommer det här att sluta?
Ja, det sannolika är väl att det blir som 1990 när VPK gjorde gemensam sak med Carl Bildt över oppositionen om att fälla regeringen. Och när talmannen bad Carl Bildt undersöka möjligheten att bilda en annan regering så tackade han nej, och därmed fick Ingvar Carlsson uppdraget igen, och så fortsatte det ungefär som förut, även om han då gav sig tillfälle att ombilda sin regering och göra en sorts nystart. Och det är väl det mest sannolika, men jag vill inte hålla för uteslutet dels att de samtal som kommer att inledas kan ge något annat resultat, men det som de flesta räknar bort, nämligen nyval, som jag fortfarande förrår och kallar det, faktiskt vad folk förstår vad det är. Därför att jag tror att Socialdemokraterna har mer att vinna än att förlora på det. Och det tror jag kan spela in i bedömningen. Och då gissar att du vill veta vad jag menar med det. Jag ser att du nickar, och då kan jag säga. Jag tror så här, att den här regeringsperioden är ju en period där Socialdemokraterna har agerat med en kompromisspolitik. Väljarna har väldigt dåliga begrepp om vad partiet faktiskt tycker. De egna medlemmarna, de egna sympatisörerna, de egna väljarna är missnöjda med att man liksom inte ser någon profilering, och det är utsuddat, och man försvarar centerpolitik med stor lojalitet, och man kan inte urskilja de egna värderingarna och ställningstagandena bakom lojaliteten med kompromisserna. Men en valrörelse skulle ge en möjlighet att återigen visa var man faktiskt står. Och med tanke på att den här ganska dåliga perioden, som jag då vill beskriva det, ändå har lett till att man ligger kvar ungefär på valresultatet, så menar jag att det här har då en positiv uppsida som mer sannolik än en nedsida.
Mikael Sandström, Moderaterna verkade tveka en del först efter signalerna från Dadgostar, men så var Jimmy Åkesson och Henrik Winge fram och lämnade in begäran om misstroende till talmannen, och då hängde Tobias Billström på. Hur är den här situationen för Moderaterna, som du ju jobbade för i många år?
Ja, jag skulle säga att i så att säga, omröstningen på måndag så tror jag att Moderaterna gör det faktiskt för en gångs skull ganska enkelt för sig. Man konstaterar att det här är alltså inte en omröstning om systemet för hyressättning eller Sverigedemokraterna eller vad man tycker om Annie Lööfs Centerparti eller någonting sånt där, utan frågan talmannen ställer är: har ni förtroende, anser ni att Stefan Löfven ska vara statsminister, ja eller nej? Och på den frågan svarade Moderaterna nej efter valet 2018. Och det svarar man nej på nu också. Det är alltså det som är frågan som ställs. Men sen är det naturligtvis så att det är lite knepigt för Moderaterna att det som har utlöst krisen är en sakfråga där då Moderaterna i grunden stödjer det förslag som det rör sig om. Men som sagt, jag tror att det är en klok och den enda inställningen som går att förklara för folk. Det hade varit obegripligt. Och det var obegripligt tidigare när man sa att när man då la ner rösterna i förtroendeomröstningen om Stefan Löfven tidigare, med motiveringen att det var Sverigedemokraterna som hade lagt förslaget i riksdagen. det var väldigt svårt att förklara för väljarna om den läxan man lärt sig.
Men sen då? Efter omröstningen?
Ja.
Ja, det ska vi tala om alldeles strax. Jag vill klargöra en sak för våra lyssnare. Vi spelar in veckopanelen på fredag eftermiddag, strax efter klockan 13 är det just idag. Och så om det händer avgörande saker senare idag eller på lördag morgon så kommer det inte att märkas i våra diskussioner här. Och vi vet inte heller hur det går i EM-matchen mot Slovakien just nu. Evin Badunia, jag hörde att din partiledare i tisdags misstrodde Nooshi Dadgostars hot om misstroende. Men igår torsdag var ett annat ljud i Ebba Buschs skälla. Tror du alltså på att vänsterledaren kommer att fälla den statsminister som hon tidigare har släppt fram?
Ja, så det kan ju hända mycket fram till på måndag och man får se om hon får de eftergifter som hon önskar från statsministern, och hon vill ju ha exempelvis större inflytande för hyresgästföreningen och att de skulle ha vet över det här. Man får se vilken konstellation som regeringen viskar fram sen. Jag tror nog att hon till största grad vill undvika att det blir statsministerskifte. Däremot så tror jag att hon, som många andra av oss, är väldigt trött på det som Annie Lööf gör, nämligen att tro att man kan ha kakan och äta den med. Och det är ju besynnerligt att Vänsterpartiet ska förväntas okeja massa politik som de genuint inte tror på, som deras väljare inte tror på, bara för att hålla Jimmy Åkesson utanför. Och det här leder ju till att det blir stort missnöje bland vänsterväljare. Och jag såg att det var väldigt många vänsterväljare som var väldigt nöjda med det som skedde från Norsis sida igår. Och därför tror jag att hon nog vill visa sig stark och vill visa för Löfven att Vänsterpartiet, som hon sa, inte ska vara en dörrmatta längre i de här frågorna.
Men många undrar nog om det här verkligen är Sverige och svenska riksdagspartier. För hade någon trott att de två partierna, Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, skulle göra en gemensam sak i Sveriges riksdag? De krokar ju arm, det anser Annie Lööf och flera andra också. Alltså, hur kommer det sig att det inte är att passera en röd linje för Vänsterpartiet att göra det här med hjälp av Sverigedemokraterna?
Ja, alltså det är lite paradoxalt att Annie Lööfs iver att hålla båda två borta och ifrån varandra får dem att gadda sig samman lite. Och jag tror väl att det är som det är att missnöjet börjar pyra med den här politiken. De flesta väljare gillar inte politiken som kommer från den här regeringskonstellationen. Och där tror jag att både Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet känner ett ansvar gentemot sina respektive väljarkårer. För det är det ansvar man har som parti. Deras ansvar är inte att rädda kvar Löfven till varje pris.
Leif?
Jag tror det här med resultatpolitik och man vill åstadkomma resultat i sak. Jag tror inte det styr tempofrågan i det här. Vad Vänsterpartiet tycker om att Centerpartiet har krävt att vänstern ska hållas utanför, det vet alla sedan hela tiden. Jag tror att tajmingen här bestäms av att det faktiskt snart finns ett förslag, och då tror jag att hon bedömer att risken är att tiden har gått förbi. Därför att det förslag som kommer kanske då inte uppfyller kraven och det kanske blir diffust och sådär. Hon har ju faktiskt gjort ett starkt brott med Jonas Sjöstedts ursprungliga ultimatum. Om regeringen lägger fram ett förslag så ska de fälla regeringen. Och jag tror det är mycket enkelt. Vi måste se på Vänsterpartiets roll i svensk politik. Deras huvudrival om väljarna är Socialdemokraterna. De värvar inga röster från KD eller Centerpartiet. De värvar röster från missnöjda socialdemokrater. De vet att alla vänsteropinioner i Sverige avskyr ordet marknadshyror. Snart kanske det är avdramatiserat. Detta är ett bra vapen för dem att vinna på. Då är det legitimt och rimligt att utnyttja det så länge järnet är varmt. Snart kanske det har kallnat så som det blev med LAS. Och det är en skicklig partiledare som tar initiativ och i ett svårt läge. Tänk på att när politiken görs upp i mitten, då förlorar utkanten allt inflytande och riskerar att marginaliseras. Det var som hände med Moderaterna under Carl Bildt på 90-talet när vi gjorde upp med Olof Johansson och Centerpartiet. Och som var grunden för det raseri som de visade mot honom. Det är vad som hänt nu, men precis som ni konstaterar, nu tar utkanterna revansch, nu slår de tillbaka mot mitten och tar plats i centrum. Titta här nu, tack vare dem så sitter vi och pratar om det här. Du sätter upp detta som första tema idag. Hela Sverige stannar, all nyhetsförmedling handlar om utkanterna, vilket är nytt i ett läge när politiken görs upp mitten.
Mikael?
Jo, jag tror att det är egentligen två saker som förklarar Vänsterpartiets agerande. Och det första skulle jag vilja kalla för förnedringsfaktorn. Det är Centerpartiet framförallt, men även Socialdemokraterna har nu i flera år pratat om hur oerhört viktigt det är att Vänsterpartiet inte ska ges något som helst inflytande. Och då hamnar man lite grann som vi i Moderaterna gjorde med decemberöverenskommelsen. Det gick inte att prata om någonting och det gick inte att förklara den här överenskommelsen varken internt eller mot väljarna. Så fort man pratade om någon politik, någonting man ville åstadkomma, så blev svaret, ja men ni har ju stött den här regeringen, vad klagar ni på? Och jag tror att det är lite grann samma sak som Vänsterpartiet har hamnat i, att de hävdar att den här regeringen bedriver en hänsynslös högerpolitik. Och så säger deras väljare och deras medlemmar, ja men ni stödjer ju den här regeringen. Hur hänger det här ihop? Och till slut så hamnar man liksom i en punkt där man måste sätta ner foten. Och sen är det ju inte självklart att de har tänkt igenom det här hela vägen, alla steg heller, utan det blir ju så att säga en själv eskalerande process. Och sen det andra, det är ju det att nu vänslas Vänsterpartiet med Hyresgästföreningen. Och det är ju ett långsiktigt mål för Vänsterpartiet att, så att säga, tränga in i socialdemokratiska bastioner. Sjöstedt blev inbjuden till LOs styrelse. Det måste vara en fantastisk seger för en vänsterpartiledare att på det viset komma in, så att säga, arbetarrörelsens finrum där Socialdemokraterna systematiskt har försökt hålla dem borta. Så att så tror jag det är. Sen ska jag säga så här, jag tror ju möjligen att man kanske kommer att hitta på någon lösning så att Vänsterpartiet trots allt lägger ner sina röster på måndag.
Men låt oss bottna också lite i sakfrågan, det som har varit grunden för att Vänsterpartiet drog igång det här. Frågan är ju om att nästa år införa fri hyressättning i nyproduktion, det som Nooshi Dadgostar benämner marknadshyror. Och där hävdar ju Socialdemokraterna att hon har helt fel. För det första så är det här än så länge bara ett utredningsförslag som inte har remissbehandlats. Både statsministern på sin pressträff och justitieministern i Aktuellt var bestämda på att Dadgostar är fel ute.
Att driva landet till en misstroendeomröstning med hänvisning till ett förslag som inte existerar, utan plan för framtiden, det är inte ansvarsfullt.
Men det som stör mig kanske allra mest också, det är att man ställer till med den här krisen på falska premisser. Därför att det finns ju inget förslag om marknadshyror. Inte ens utredningsförslaget som ligger innebär marknadshyror. Så den kampanj som Vänsterpartiet har bedrivit, den bedrivs på falska premisser.
Mikael, vad säger du om det här med att det skulle vara helt falska premisser som Vänsterpartiet drar igång allt det här?
Alltså kärnan är ju inte vad man ska kalla det för, utan kärnan är att det här förslaget, vad jag förstår, tar bort Hyresgästföreningens roll. Det är ju det som är kärnan och det som är upprörande. Sen kan man ju konstatera, om man då läser den här punkt 44 i JÖK:en, att det är ju en klassisk kompromiss där det är flera meningar som egentligen motsäger varandra. Det står, första meningen är fri hyressättning vid nybyggnation införs. Och sen står det andra meningar som betyder någonting annat än fri hyressättning. Så att det är väldigt svårt att veta. Dessutom kan man också konstatera att det här skulle alltså varit på plats den 1 juli 2021. Det tror jag inte de hinner.
Frågan är ju också om alla politiker menar samma sak med ordet marknadshyror. Själv tolkar jag ordet som att den hyresreglering som har varit gällande i Sverige många år ska kunna frångås och att Hyresgästföreningen blir av med sin nuvarande starka ställning. Men vad säger Leif Pagrotsky? Vad betyder marknadshyror?
Ja, det här är ju sånt där politiskt sloganord som saknar precision och som var och en kan använda som man vill. Det är bara att den som lyssnar blir ju inte klokare. På högre på det politiska fältet så har ju det här använts som ett vad ska vi kalla det, diffust begrepp som lösningen på det som alla människor i Sverige ser, att bostadsmarknaden är full av problem. Och då kommer någon och säger, jag har ett trollspö som löser allt på en gång, det heter abrakadabra. Och ingen har bett om precisering, och när någon frågar så säger de, nej, det är inte alls säkert, det leder till högre hyror, det leder till lägre hyror. Men det blir lönsammare att bygga nytt så att det blir fler lägenheter och det är allt möjligt på en gång, alla goda gåvorsgivare. Och till vänster så är ordet marknad efter det som vi har sett de sista 20-25 åren ett starkt värdeladdat ord av erfarenheter av andra marknadsanpassningar. Äldreomsorgen, skolan, järnvägen, elmarknaden som folk i efterhand nu tycker det här har gått för långt, här kommer en marknad till, det vill vi inte ha.
Ja, men du, hur kan Stefan Löfven lova hela svenska folket att mitt parti vill inte ha marknadshyror? Ja, men vi inte överens om vad det betyder?
Nej, men han säger ju ordet vill. Det är inte vi, alla människor vet att det här är en kompromiss som Mikael säger. Två parter har enats på halva vägen. Ena parten säger det här har vi gått med på för att det vi har fått utbyte gör det värt att gå med på detta. Men det är inte vår starka vilja. Och det är apropå vad jag sa förut om Vänsterpartiets sätt att vilja locka väljare från Socialdemokraterna. Och sen är ju då definitionsfrågan, har marknaden tagit över? Är det en marknadslösning om 0,5% av beståndet underkastas den alternativa lösning? Men hela det befintliga beståndet inte gör det. Det kan man ju kalla vad man vill och det kommer folk att kalla olika saker. Men kring det är det ju inte lögn att säga att det är väl ingen marknadslösning på bostadsmarknaden om det gäller hälften av nyproduktionen.
Även har du och ditt parti en klar definition? Vet ni vad ni menar när ni säger marknadshyror? Eller ni kanske inte säger det?
Nej, jag har inte hört mitt parti prata så överdrivet mycket om det. Men det är klart att de reformer som föreslås nu är ju någonting som jag tror att vi välkomnar. Eftersom det är ju bra reformer, men det föreslås ju av en regering som vi inte tycker är bra. Och därför tar man ändå tillfälligt i akt och då fäller regeringen. Men det är klart att det råder väldigt mycket diffusa definitioner kring det här. Och det betyder lite vad som helst beroende på situationen. Men som påpekats förut, så även om den här reformen skulle gå igenom och man skulle ha extremscenarion där man de kommande 25 åren främst bygger så här, så skulle fortfarande över 70% vara i det gamla systemet och inte beröras av det, vilket är den absoluta majoriteten av bostäderna på marknaden. Och sen tar man också hänsyn till exempelvis konsumentprisindex och ja, konsumentskydd på andra sätt. Men jag tror att det finns ändå många i riksdagen som tycker, eller majoritet i riksdagen som ändå tycker att det nuvarande hyressystemet behöver reformeringar. Men man kanske inte just vill att den här regeringen ska genomföra dem.
I Moderaterna säger vi nog inte marknadshyror.
Är det för att det är liksom lite pestsmittat ordet? Har ni påverkats av?
Ja, och det är väldigt många moderata väljare i Stockholm som inte vill ha marknadshyror därför att de bor i billiga hyresrätter i centrala lägen i Stockholm.
Intresset
ljuger aldrig. Vid något tillfälle så stod ledande moderata politiker i Stockholm och tryckte upp flygblad där det stod vi lovar att inte införa marknadshyror efter att Hyresgästföreningen hade drivit en mer än vanligt aggressiv kampanj mot partiet.
Jag hörde Nooshi Dadgostar i ännu en intervju nu i morse i Petmorgon där hon sa så här: var ska alla människor bo om vi ska ha dubbelt så höga hyror? Leif, finns det någon rimlighet i att antyda att det kommer kosta dubbelt så mycket att bo i hyresrätt med en sån här reform?
Redan idag är ju nyproduktionen väldigt, väldigt dyr. Så det är inte uppenbart att det skulle bli väldigt kraftiga hyreshöjningar just i nyproduktionen, eftersom det är begränsat just nyproduktionen. Men vad förespråkarna ser framför sig, vad jag tror Centerpartiet ser framför sig med den här kompromissen, det är att Detta är extremt stora saker. Extremt stora saker. Alla människors viktigaste ekonomiska fråga. Det rör alla svenska hushåll och det är miljoner bostäder. Ett första steg är ett väldigt, väldigt stort projekt. Men när man väl har tagit det, då kan man på marginalen höja ambitionsnivån bit för bit, valrörelse för valrörelse, budget för budget. Det tror jag är att på sikt kommer det här innebära för de som vill ha det, att man nu öppnar vägen för en komplett marknadslösning så småningom. Och för andra så är det här är begränsat till ett steg och det är så här litet. Och sen om kan vi föra valrörelse på detta, det är en positiv fråga för oss. Där skiljer de borgerliga från oss två till vänster och även Miljöpartiet. Och jag hörde idag att även Sverigedemokraterna var emot marknadshyror.
Ja.
Så att jag tror att man ser nog det här som en fråga som är bra att hålla vid liv. Därför det här är en fråga som engagerar människor och som är viktig och som båda parter tror att de kan vinna på.
Jo, men jag vill också förtydliga att jag var väldigt otydlig innan att mitt parti vill inte ha marknadshyror per se. Men däremot liksom att nyproduktion ska ges fri hyressättning i avtal mellan hyresrätts- och fastighetsägare under förutsättning att besittningsskyddet är stark och indexeringen av hyran är förutsägbar. Det är däremot något vi kan ställa oss bakom.
Så du tror att man kommer att sluta använda ordet marknads någonting i det här sammanhanget? Har ni läst SIFO på samma sätt som övriga, att det är ett ord som folk associerar negativt?
Det är väl ett ord som folk associerar negativt, men framförallt är det ju precis som både Leif och Evin inne på, att man måste ju precisera vad menar man, och framförallt hur ska man gå från den position vi har idag till ett annat system. Det är ju helt avgörande. Det är väl ingen seriös person som tror att man imorgon dag kan säga att vi tar bort all lagstiftning på om hyressättning och så får folk träffa nya kontrakt.
Samtidigt så talar väl Socialdemokraterna om att man vill föra samtal med parterna på bostadsmarknaden.
Ja, marknaden, som man tolkar marknaden här, det är ju att det är, hyresgästen är enskild mot fastighetsägarens professionella jurister. Att man förhandlar en och en lägenhet för lägenhet. Det är ju det som marknadsanpassningen innebär i det här fallet. Sen när de här två väl har gjort upp, så är det som Evin säger, indexskydd och besittningsskydd och lite annat. Men när man står inför, ska jag få lägenheten eller inte, då är det två väldigt ojämlika parter som förhandlar.
Tillbaka till regeringsfrågan. Nu lär det ju pågå möten under helgen som inte Stefan Löfven vill tala närmare om, vilka man talar med och sådär, och det är väl möjligen begripligt. Men om det ändå blir en misstroendeomröstning på måndag och den fäller Stefan Löfven, då har han ju två alternativ. Han har en vecka på sig att bestämma om han vill utlysa extraval, eller också kan han då be om att bli entledigad. Och om det inte blir extraval, så ja, då kan han alltså avgå, och då blir det kaffe, kakor och talmansrundor och sådär. Ser ni det framför er igen, det där som vi såg under 4 månader?
Jag har redan sagt vad jag tror om nyvalsfrågan. Men den som det är ett realistiskt och seriöst, och jag tror de värderar som ett positivt alternativ för partiet, men det är också en känsla av att kasta ut landet i 3 månader osäkerhet under pandemikris, det är kanske ingen höjdare. Men han måste ju värdera, hur har orden lagts? Hur ser det ut? Och framförallt, vad säger Centerpartiet? Kom ihåg, huvudfrågan nu är, ska Vänsterpartiet få vara med och prata eller inte? Det är en fråga som Centern kontrollerar. För de har tvingat fram den här formuleringen. Och här tror jag det hände något väldigt viktigt igår. Nämligen att KD-ledaren Ebba Busch sa att hon är beredd att erbjuda Vänsterpartiet allt det de kan få av den nuvarande regeringskonstellationen och januaripartierna. Och då är ju tabut brutet på den borgerliga sidan, och det öppnar ju också för Annie Lööf att bli mer flexibel. Jag tror att Annie Lööfs kalkyl var ju att hon gjorde ett stort vågspel att göra upp åt vänster. Och genom att införa en sån här kraftig symbolisk Berlinmur mot Vänsterpartiet, skulle hon minska risken för att allmänborgerliga väljare skulle vända henne ryggen. Nu tror jag att det är avdramatiserat, inte minst genom KD:s ställningstagande att prata med vänstern, och att vänstern och SD gör upp. Så jag tror att hennes taktiska bedömning inte är lika rigid. Hon behöver inte det på samma sätt som förut. Jag tror att också att hon har väldigt mycket att vinna på ett nyval faktiskt.
För om ni såg och hörde Kristdemokraternas ledare Ebba Busch i Aktuellt i torsdags, så kom det alltså något slags invit till Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet. Det lät som att hon på fullt allvar testade tanken på en regering där Kristdemokraterna och Vänsterpartiet samarbetar.
Och jag menar att om den här frågan är så avgörande för Vänsterpartiet i en kommande regering, då är i alla fall jag för Kristdemokraternas del beredd att diskutera den frågan och också diskutera andra politiska frågor som kan göra att vi kan vända den kris som vi har inom Sveriges välfärd, de allvarliga problem vi har med arbetslöshet. Och jag tror att även om det är tätt in på nästa val, att få en ny regering nu som kan leda landet ut ur krisen och inte ge samma medicin för att lösa problem som gjorde att vi fick de rekordlånga vårdköerna som vi hade redan innan pandemin.
Ebba Busch alltså i Aktuellt. Leif Pagrotsky, finns det någon logik i den här inviten?
Ja, det gör det väl. Att, de har väl sett hur det har gått i Stockholm, både i stan och i länet med Miljöpartiet. De säger, kom igen, lista vad ni vill ha. Och så säger man, varsågod, vi ger alltihopa. Så gjorde man också Västra Götaland. Det är någonting som man kan, åtminstone, man inser ju att Vänsterpartiet kommer ju inte gå med på det. Men det är ju ett sätt att spela Svarte Petter och så här, vi är samma vilja, vi vill framåt för landet och sådär. Så att det tror jag inte är någonting. Men Centern sitter på nyckeln här vad gäller relationerna till Vänsterpartiet. Socialdemokraterna har ingen beröringskräck med Vänsterpartiet. Men hennes intresse nu är ju att vara aktiv i den vrakplundring som pågår av Liberalerna. Det är ett parti som har gått på grund och som inte har någon politik, som inte har någon trovärdig ledare just nu, som har ett år på sig att fixa detta. Det är mycket möjligt att de klarar, men på 3 månader till ett nyval, det är uteslut. Och där har hon möjlighet att, så att säga, casha in de väljare som inte gillar det val som Liberalerna gjorde i sitt senaste ställningstagande. Så att hon har mycket att vinna på, tror jag också, på ett nyval, precis som Socialdemokraterna har.
Evin?
Ja, nej, men jag tror att den här linjen som Ebba stakar fram har ju också varit del av det mitt parti, nu är jag för sig väldigt partisk, men som mitt parti sagt i flera år, att vi samarbetar och snackar åt alla håll och kanter. Och vi har ju lagt gemensamma initiativ med Vänsterpartiet för flera år sedan i frågor som exempelvis rör bankskatt, vilket vi i KDU för sig var lite kritiska till, men som likväl skedde. Och det här visar ju att jag tror att man förstår att vi har en ny parlamentarisk verklighet där det är svårt för de olika blocken att få en total majoritet. Och då måste man ju samarbeta åt olika håll för att få den politik man vill ha eller få den regering man vill ha. Och där tror jag definitivt att den här taktiken som Centerpartiet har är dömd att misslyckas, för att den håller inte i längden. Man kan inte bygga en vision på att vara emot saker hela tiden, eller emot särskilt en person hela tiden, nämligen Jimmy Åkesson, utan man måste ju också ha en vision för det Sverige man vill ha och den politik man vill genomföra. Och där tror jag att, om jag spekulerar kring vad som kommer hända, så tror jag att Stefan Löfven kan spela sina kort mot Annie Lööf väldigt långt. Jag tror att hon har verkligen snöat in sig ett hörn med SD, där hon måste offra väldigt, väldigt mycket för att stå kvar vid det.
Men Annie Lööf sitter inte så starkt egentligen, eftersom hon har ju bränt alla skepp gentemot en bred borgerlig samarbete. Och Stefan Löfven skulle ju mycket väl kunna spela tuff i en förhandling och säga, ja, varsågod, men gå till Jimmie Åkesson då om du inte är nöjd med det du kan få hos oss. Och det kan hon inte göra efter den resan bakom sig. Men det är en abstrakt och teoretisk möjlighet som jag inte tror är realistisk, av det enkla skälet att
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC. Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på xpeng.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Socialdemokraterna har ju ett starkt intresse av att Centerpartiet trivs med den nuvarande konstellationen och att man är beredd att gå ganska långt i generositet och i förhandlingar för att få inte bara centerpartisterna att skriva under på den brukade raden, utan trivas och vilja komma tillbaka och vilja utveckla detta långsiktigt. Och då gör man inte det genom att spela stentufft och ställa ultimatum. Utan då bygger man en gradvis allt mer förtroendefull relation, och det tror jag tar över för Stefan Löfven.
Mikael Sandström, kan du tänka dig någon annan framtida konstellation här som inte är att Stefan Löfven kommer tillbaka, Löfven 2?
Ja, det kan jag faktiskt. Alltså om vi börjar med så här, vad har hänt för någonting? Ja, nu är det alltså tydligt att vi har 2 stycken regeringskonstellationer i Sverige. Jag vill inte kalla dem för block, men det är 2 konstellationer. Den ena då leds av Moderaterna, den andra leds av Socialdemokraterna. I båda de här respektive konstellation ingår Vänsterpartiet respektive Sverigedemokraterna, och det kommer inte att gå att ignorera dem. Centerpartiets dagdröm om att man ska isolera dessa båda partier måste vi nu vakna upp ur. Det kommer alltså att vara så att Socialdemokraterna kommer att vara tvungna att både förhandla med Vänsterpartiet och Centerpartiet om de ska sitta kvar efter ett val. Det må vara ett nyval eller ett permanent val. Och jag tror att de kommer att hitta någon lösning så att Vänsterpartiet kommer att kunna lägga ner sina röster på måndag. Jag är lite mindre säker än vad jag var igår efter att ha pratat och lyssnat med olika personer. För jag tror man ska inte underskatta den här förnedringsfaktorn. Men jag undrar nästan om det inte kommer att vara så att Stefan Löfven då i så fall väljer nyval. Därför att om Stefan Löfven går till talmannen, då är det naturliga att talmannen först frågar Ulf Kristersson. Och då kan vi utgå från att Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centerpartiet, de kommer att rösta nej till talmannens förslag. Men det blir bara 174 mandat, så att det räcker inte nu. Därför att en vänsterpartist, Amineh Kakabaveh, hon har ju då gått ur Vänsterpartiet eller slängt sig ur, hur man nu vill se det. Jag vet inte hur hon agerar i riksdagen, jag vet inte ens om hon går dit. Och det skulle ju teoretiskt sett kunna vara så att någon centerpartist bestämmer sig för att sitta kvar i kafeterian under omröstningen.
Men några liberaler?
Och liberalerna, utgår jag ifrån, kommer att trycka på gult i varje statsministeromröstning. Jag är inte lika pessimistisk som Leif när det gäller deras framtid, men just nu tror jag inte de vill ha ett extra val. Så att då vad en talmannen föreslår så kommer de att trycka på gul knapp för att minska risken att det blir ett extra val. Men det här inser ju Stefan Löfven, och när han går till talmannen, då har han släppt ifrån sig det övertag som han nu har genom att han är statsminister. Så det är mycket. Det finns väldigt starka incitament för honom att komma överens före måndag. Kommer han inte överens före måndag, ja, då ska jag säga, jag ska inte sätta några pengar på det. Jag slår aldrig vad. Men då undrar jag om inte ändå extra val är hans bästa alternativ.
Nej, det här är inte ett avsnitt av House of Cards, utan det här är senaste utgåvan av veckopanelen från Kvartal som nu går vidare. $10, $20 eller kanske 150 eller 300 kronor eller 100 kronor i månaden. Det finns en uppsjö alternativ för dig som kan tänka dig att ge pengar till Kvartal. Engångsbelopp eller månadsgivare eller kvartalslicens. Välj själv. Det är bidragen från vår publik som är grunden för allt vi gör. Hur man gör berättar vi åskådligt på sajten. Stöd oss står det där, och det är som vanligt frivilligt. Nu fortsätter veckopanelen med Evin Badrenia, Leif Pagrotsky och Mikael Sandström.
It's not about just going after Russia when they violate human rights. It's about who we are. I made it clear to President Putin that we'll continue to raise issues of fundamental human rights. I told President Putin my agenda is not against Russia or anyone else. It's for the American people.
Joe Biden hade sol i blick efter mötet med Vladimir Putin. I någon vecka har USAs president varit i Europa och deltagit i det ena högnivåmötet efter andra. G7, EU, NATO, drottning Elisabeth, och som avslutning mötet med Rysslands president. Sämsta relationsläget sedan kalla kriget har det sagts. Mötet skedde i neutrala Genève där 3500 poliser skyddade världsledarna. Och det blev tydligen ett respektfullt möte med två presidenter som tycktes tala i klartext. Och Putin beskrev efteråt Biden som en balanserad, professionell person. Och Biden sa att tonen hade varit bra, positiv. Och han betonade, som vi hörde, att han var inte emot Ryssland, han var för det amerikanska folket. Evin, hur betydelsefullt var mötet mellan de två presidenterna?
Jo, men det var ju länge sedan som ledare från de här två länderna möttes, så visst var det betydelsefullt. Men däremot hur hoppfull man ska vara, det kan man diskutera. För att jag tror att den här dialogen som kommer mellan länderna förhoppningsvis kanske kan bli början på något gott. Samtidigt är ju Putin notoriskt opolitlig, och jag tror att han har en egen agenda som, där han inte sätter så mycket vikt vid just vad USA tycker och tänker, utan där han vill göra sitt. Och därför tror jag att även om dialog med Ryssland kan vara viktigt, så är det även intressant att behålla den här hårda linjen man har haft i övriga frågor och inte låta dem komma undan. Man kanske hade önskat att Biden hade varit lite hårdare när det rörde Ukraina och Navalny. Samtidigt är han ju begränsad av det han kan göra i den sitsen. Men jag tror någonstans...
Gjorde Biden ett bra intryck, tycker du, generellt sett, när han hade det här viktiga och stora mötet?
Ja, så det var ju lite return to usual. Trump var ju lite mer oförutsägbar i de här situationerna, och Biden var ju kanske lite mer det klassiska amerikanska vi har blivit vana vid att se de senaste decennierna. Så nog var det som han hade några slip-ups där han sa fel namn ibland och så, men ja, det är inte det huvudsakliga här. Men däremot så visst var det... Det var väl ett genombrott på ett sätt, men jag är samtidigt väldigt cynisk när det rör just Ryssland och även Kina i de konstellationerna, så att jag ställer mig lite försiktig just nu.
Leif, är det en upptidning som vi ser nu, en upptidning av en tidigare iskall relation?
Det var blandat. Alltså, det var ju inte iskallt mellan Trump och Putin. Alltså, Trump omfamnade ju Putin på ett sätt som väckte enormt rabalder i USA när han sa att han litar mer på Putin än på sin egen underrättelsetjänst, men, och sin egen utrikesdepartement.
Men det kanske var på det personliga planet, så att säga. Men ja. Landet USA och Ryssland?
Det grundläggande här är ju att USA är ju ett land som har svårt att se att deras möjligheter att styra världen minskar för varje månad som går. Och vad de säger och vad de hotar med har mindre och mindre betydelse. Och Ryssland idag är inte känsligt och särskilt sårbart för vad USA gör. Det ser vi ju nu. De bryr sig ju inte. De avrättar ju folk på gatorna i EU, och de lägger sig i interna frågor i USA med cyberattacker och annat. Det bekommer de ju inte att USA protesterar. De gör det ju så att det är öppet och avslöjbart, och de bryr sig inte. Och därmed Navalny, de bryr sig inte om västprotester. Jag tycker det är ganska begripligt. Ryssland är inte så sårbart. De har stora överskott i utrikesaffärerna. De har ingen särskild statsskuld. När det har varit embargo och annat så har det ju först handlat att de själva har infört importförbud mot livsmedel från EU. De har byggt upp egen parallellproduktion. De står ganska starkt på egen hand. Och för Putin handlar ju det här om, gör han som USA vill och låter bli allmänna val och annat, då slutar ju han som Janukovic som fick gå i landsflykt, eller kanske till och med som Gaddafi. Att det är ju det skräckscenario som styr deras vardagsbeteende.
Mikael, vad är din respons på Bidens turné i Europa?
Jo, ja, så här. Ni vet, det finns det här Churchill-citatet om att han inte kan förutsäga vad Ryssland gör därför att Russia är så... Riddle wrapped in a mystery inside an enigma. Det finns en fortsättning på det citatet när Churchill säger att but perhaps there is a key, and that key is Russian national self-interest. Jag tror att i det här fallet kan man ta det ännu längre och säga att det är Putins egen intresse som är nyckeln till Rysslands agerande. Han är en klassisk autokrat eller kleptokrat och vill maximera sin egen makt och sina egna pengar. Men det där gör ju att han är ju i någon mening förutsägbar. Alltså, man ska inte för ett ögonblick tro honom om några slags goda motiv, men han är förutsägbar på samma sätt som en krokodil. Liksom. Du vet vad du inte ska göra för att råka illa ut. Och det var ju det som var det farliga med Trump, att han var ju oförutsägbar. Han var ju en tickande bomb, man visste aldrig vad han skulle hitta på härnäst. Och det hör man ju också människor i den amerikanska administrationen. Alltså det spelar liksom ingen roll, vi har en normal människa som president som går att prata med och begripa. Och på det sättet så har ju världen blivit tryggare.
Evin?
Ja, alltså en annan... nyckel i att då bemöta Ryssland tror jag, och något som man faktiskt kan kredda Trump för att ha inlett som Biden också fortsatt med är ju den här nya hårdheten mot Kina som var ganska ovanlig i det här sammanhanget. För att det är inte en linje som de här länderna tidigare intagit lika starkt. Och vi ser ju exempelvis hur Ryssland och Kina stärker sina militära samarbeten och då vänder sig till varandra för att då utmana det västliga blockets dominans så att säga. Och där är en viktig sak som Biden gör nu är att inte begränsa det här till öst mot väst, utan han söker också tätare samarbeten med Kinas grannländer som också är lika plågade av Kina som många andra länder är. Och på det sättet så visar man, och det var hela huvudtemat för hans nya taktik, att det inte är öst mot väst, det är demokratier mot totalitära stater. Och där tror jag definitivt man kan bygga en större framtid. För jag tror att ett misstag som alla amerikanska presidenter tidigare gjort, utom kanske Trump i det här sammanhanget, är att man underskattat Kina. Och där är jag glad och man välkomnar att Biden har lett in det på en ny linje och pushar förhoppningsvis Europa mer, för att Europa har ju varit lite mer skeptiska när det kommer till att sätta hårt mot hårt med Kina. Och där tror jag definitivt det är en stark nyckel framöver. Inte bara det som händer mot uigurerna utan även hur de har betett sig i pandemin. Att väst måste verkligen kraftsamla mer mot Kina.
Ja. Avslutningsvis, någon gemensam presskonferens blev det inte. Utan Biden hade sin och Putin hade sin. Annars, jag har många gånger funderat över de här skådespelen som kan vara när två statsmän har mötts och sen nästan direkt ska genomföra en offentlig genomgång av vad som har hänt. Och särskilt när alla vet att det har varit oerhört svåra meningsskiljaktigheter och så kommer det artigheter och genomformulerade budskap som ibland döljer mer än de visar. Leif Pagrotsky, du har väl varit med om sånt här massor med gånger. Hur mycket av det, när det nu blir en sån här gemensam presskonferens, vilket det inte blev nu, hur mycket är viktigt och sant som kommer fram på presskonferensen efteråt? Vad är det som, hur går det till det där?
Ja, det är ju just på toppmöten och statsministernivå som det här är intressant för media. Ja. Jag är inte van vid att för egen del stå på det här, utan när jag har gjort det, det har varit när jag som handelsminister har signerat handelsavtal och sånt, och då är det några fackjournalister och det är inte samma dramatik. Men jag tror det måste ses i ljuset av det, den katastrof som det blev för Trump förra gången och hur Trump manövrerade ut honom inför media. Och att Biden vill kontrollera scenen själv. Jag såg ju, det gick ju direkt i något tv-program, jag såg på nätet, jag kommer inte ihåg vad det var, med SVT som sände hela hans presskonferens. Det var över en timme. Och han svarar på alla frågor utförligt. Varje kanal fick samma svar i sin kamera och sådär. Och med humor. Jag har ju träffat båda de här två. De är ju väldigt olika. Och Biden strålar av sin charm. Han knyter relationer. Han blandar in kvickheter. Och det gör han säkert i diskussioner med Putin också. Medan Putin är väldigt sakorienterad. Han skämtar aldrig. Det är väldigt, han kan ibland skämta genom att göra någon förnedrande bisats som någon motståndare eller någonting. Men det är inte alls samma karaktär. Och jag tror att Biden tjänar på att dominera rutan ensam. Och slippa det här liksom ceremoniella. Jag tror inte han har något att vinna på det. Och det är uppenbarligen hans bedömning också. Och det är ju manifestationen av enighet att stå bredvid varandra i varsin talarstol. Och den enigheten finns inte och den vill inte han ska missförstås, det tror jag.
Då går vi in lite på den egen granskning som Sveriges Radio Ekot gjorde i veckan. En journalistisk granskning av händelseförloppet som började med att en tidigare reporter på Ekot inledde en relation med en man som är utpekad som ett islamistiskt säkerhetshot.
Vi ber Sveriges Radio att få ta del av researchmaterialet. Tusentals dokument beskrivs den bestå av. De arbetsledare vi pratar med säger att de inte har tillgång till materialet och det 4 sidor långa hemligstämplade dokumentet som granskningen av mannens fall vilar på, varav en del redovisas i reportaget, det har de inte tagit del av. Claes Wolfvats vill inte svara på om han har tillgång till researchen idag.
Jag tänker inte gå in på vad vi har och inte har när det gäller det här, liksom, i förhållande till henne och omständigheter kring henne.
Jag tycker här att bara detta faktum att det uppstod misstankar om att den här reporten har tagit ovillkommande hänsyn på något sätt räcker för att man ska säga att den här granskningen har inte bärkraft längre.
Sist här hörde vi en grävjournalistisk nestor, Nils Hansson, som i 14 år ledde SVTs Uppdrag granskning. Och han var inte nådig mot Sveriges Radio och Ekot i det här radioreportaget som är på hela 20 minuter och där faktiskt Ekot gör ett försök att kritiskt granska vad som hände i september förra året när Ekots chef fick veta att en av redaktionens reportrar hade en privat relation med Raad al-Dohan som av svenska myndigheter har ansetts utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Mikael Sandström, vad säger du om självgranskningen? Blir det några frågetecken uträtade?
Ja, det är möjligt att de rätar ut några frågetecken, men de rätar inte ut de viktiga frågetecknen. Alltså, det är ju helt centralt att man kan lita på att media, precis som om man är politiker så har man jävsregler, om man är jurist har man jävsregler. Som journalist måste man ju också rimligen på en redaktion ha tydliga regler för hur man uppträder i förhållande till de personer eller företeelser som man granskar. Och det jag vet ju, det förekommer ju många exempel där man säger att en journalist inte ska bevaka ett visst område, antingen för att de har egna personliga väldigt starka åsikter eller på grund av personkopplingar eller någonting sånt där. Det måste ju vara en helt normal del i journalistisk verksamhet att man så att säga jävar ut sig som journalist.
Det kom ju en självkritik här under 20 minuter. Gav det inte någonting? Var det inte början på en ökad öppenhet?
Ja, vi får hoppas det. Men det krävs ju att man går igenom det här på ett system, tycker jag, på systemnivå. Vad är det i deras strukturer som inte har fungerat. Och man måste ju också, det har ju så att säga ett beredskapsperspektiv. Har vi journalister som företräder intressen som vi kanske inte vill se företrädda bland journalister? Så att ja, det kan hända att de rättade ut några frågetecken, men det krävs en betydligt mer grundlig, och det som krävs är ju inte en journalistisk granskning, utan det som krävs är ju en riktig granskning av hur Ekoredaktionen arbetar. Det där bör ju Ekoredaktionen göra själva. Det är ju extremt viktigt. Det är väldigt svårt att förstå hur det skulle kunna fungera med en extern granskning, eftersom det är ju media. Och vi kan inte ha utomstående aktörer som går in och lägger sig i de jobbar. Men för sin egen...
Nu resonerar du på samma sätt som Sveriges Radios ledning då?
Ja, alltså så här.
Medan Nils Hansson tyckte annorlunda.
De borde ta initiativet till att någon... Det är de som måste ta... Det är ju alltså deras trovärdighet. De måste ju fatta att det ligger i deras intresse att upprätta trovärdigheten. Det kan de bara göra om de sätter en person med integritet och oberoende som kan gå igenom detta ordentligt.
Nu pågår också en riktig intern utredning parallellt med det här, och vilka som gör den, det vet vi inte, men det vet, så den kommer senare så att säga. Men Leif Pagrotsky, kan man inte vara lite imponerad ändå av att Ekot ändå producerar och publicerar ett långt reportage som är så här pass kritiskt mot den egna redaktionen?
Jag tror jag vill frågan och säga att det vi pratar om nu är ju ett generellt problem i svensk media. Att dels man har inte som tittare och läsare klart för sig om de gör den här jävsgranskningen. Och det kommer ju fram exempel då och då när folk gör reportage i den egna barnens skola där det är något problem och sådär. Och vad de har för, som jag säger, att det är stockkoncentrerat för att både alla journalister pratar egen sak om vad det nu är för någonting. Men det här är ju väldigt, väldigt svagt i svensk journalistik. Det är ju media som granskar alla andra sektorer i samhället. Men granskningen av media själv är ju notoriskt svag. Jag hör ju till de som har lyssnat på medierna i P1 på lördagar. Och det är det normala när något fråga kommer upp. Att antingen ställer media ansvariga personer, ansvarig utgivare, att de inte ställer upp. Eller att de ställer upp och säger att allt var perfekt och det var inga fel. De skulle inte ändra någonting som det är nu. Man ställer upp för sin personal som är bäst på jorden. Och om man tittar till exempel på några riktiga graverande klavertramp i svensk någorlunda aktuell mediehistoria. Om vi tittar på lynchningen av Benny Fredriksson. Ingen fick sparken. Ingen granskning, självgranskning. Ingen genomgång av vad som gick snett, utan ja, i ljuset av vad vi visste, och det var liksom allt möjligt, trots att vi vet allihopa att detta var en extremt skruvad bild av en individ i ledande ställning med känt resultat. Motsvarande Fredrik Virtanen som hängdes ut med namn och allt för saker som visade sig inte hålla, för inte ens ledde till åtal. Ingenting sånt. I ljuset av det så tycker jag proportionerna i kritiken mot Dagens Eko liknar som ett element i den vanliga public service-bashingen. De har ju faktiskt gjort väldigt mycket mer. När det här kom upp hade ju den här journalisten redan fått sparken, så vet jag förstår. Ingen fick sparken på Aftonbladet. Ingen fick sparken på
Expressen. Hon sa upp sig på egen begäran, ja, har det meddelats.
Vad ligger bakom sånt när det är den typen av tjänst, anställningskontrakt som finns? Nej, men jag tycker, Stanley Fråga antyder att det är säkert så att det går att göra mycket mer. Men det finns väldigt mycket mer i svensk media som är väldigt mycket värre än det här. Tänk bara på de apatiska barnen när varenda redaktion i Sverige stod upp som en man för att häckla dem som sa: det måste vara något konstigt, detta finns inte i något annat land på jorden.
Men det var ett intressant exempel, för att just det var ju Nils Hansson på Uppdrag granskning ansvarig för det programmet, som han sen många år senare lyckades göra en extern granskning utan att det blev problem, sa han ju bland annat i det här reportaget. Så att han polemiserade mot uppfattningen att det inte går att göra externt. Evin Badernia.
Ja, nej, men jag tror ändå att den här situationen är otroligt allvarlig, eftersom SR Ekot är ju bland de tyngsta organen när det kommer till att granska och rapportera om de här sakerna. Och därför så ska de ju ha samma krav på sig själva angående transparens och att vara pålitliga som de har på alla andra. Och jag tycker också att hela den här situationen är så bizarr. Jag menar, när jag läser om det här och lyssnar på det där reportaget, så är det nästan att man får läsa om och lyssna om, för att det låter nästan för galet för att vara sant. Och jag tror också att Det skadar ju naturligtvis deras förtroende. De har ett enormt arbete att reparera, för det är inte en liten petitess. Det är en person som har klassats som ett säkerhetshot. Det rör sig om en sån person. Det kräver såklart otrolig noggrannhet och att man utrönar på ett nästan...
Tycker du, Evin, att journalister ska ha anmälningsplikt för vad de tillbringar sin nattvila?
Nej, absolut inte. Men samtidigt så...
Hur ska det gå till då, det du begär? Hur ska det gå till?
Nej, men någonstans tänker jag att
journalisten inte har en relation med sitt intervjuobjekt.
Nej, men jag tror att de här kontrollfunktionerna man borde haft borde varit starkare, för att det här är ju ett extremt
klämt. Hur ska de se ut? Berätta för mig.
Det är de som de...
Hur ska de veta om de får ett förhållande med sitt intervjuobjekt? Hur ser mekanismerna ut som du efterlyser?
Nej, men även när mekanismerna är på plats, och även om det här förbigår ledningen, då är det också ledningens ansvar att när de får nys om det här, inte bara sparka den här personen, men också upplysa övriga redaktioner att det inte ska vara ett utomstående organ som finansieras av vanliga människor som ska ta reda på det här. Där tycker jag verkligen att man har brustit i sin granskning. Och det är klart att misstag kan förekomma, men samtidigt är det här ett väldigt graverande misstag som inte får ske. Och samtidigt så det handlar inte bara om att det har skett, det handlar också om vad Ekot-ledningen har gjort efter att det har skett. Den här granskningen är ett välkommet steg, men det finns så mycket däremellan som är otroligt besvärande, som skadar deras förtroende.
Och nu över till någonting helt annat. Det pågår Europamästerskap i fotboll som spelas på arenor runt om i vår brokiga världsdel. Och för en del är det här oerhört stora saker, för andra är det någonting som man kanske undviker aktivt. När vi spelar in det här nu så värmer väl spelarna upp som bäst för matchen mot Slovakien i Sankt Petersburg. Hur mycket bryr ni er om EM-fotbollen? Ett kort svar, Leif Pagrotsky.
Jag tycker det är kul med alla de känslor det ger, och det är kul när det går bra i Sverige naturligtvis.
Kommer du till och med klä ut dig till sån här viking eller åtminstone en blågul jeppe här om en stund? Du är civilklädd. Mikael?
Jag passar på det här. Det är fotboll är inte min... Jag kan ibland tycka det är roligt att titta på en match, men min kunskap och mitt intresse är inte så stort.
Men alltså, den grupp som du nu företräder, den finns ju i Sverige, den är nästan osynliggjord. Jag vill gärna du kan väl ge ett ansikte till de människorna som inte bryr sig om fotbollen och kanske inte ens kände till att det pågick ett mästerskap.
Ja, nej, så nu ska vi inte ta i här. Alltså, jag tycker det jag kan finna stort nöje i att titta på matcher och titta gärna, särskilt när det är så där hänger på gärdsgården när Sverige har kommit en liten bit och det är avgörande, då är det någonting sånt här några sådana här urkrafter som väcks.
Oj, även hos dig?
Absolut.
Hur är det med
alltså, jag är heller ingen fotbollsentusiast på det sättet, men däremot så kollar jag ju när Sverige spelar. Jag tycker det är trevligt att liksom stötta och ja, men ändå visa den entusiasmen. Jag tycker det är trevligt när man får sådana där moment av samhörighet i landet som många kan stämma in i. Så jag tycker ändå det är viktigt på det sättet.
Sverige hade ju en match som vi spelade 0-0 häromdagen i början på veckan, och nu undrar jag bara till panelen här: var ägde den matchen rum någonstans? Var det i Sevilla eller var det i Sevilla?
Jag säger på svenska Sevilla. I Sverige uttalar vi...
För så har det alltid hetat.
Paris, inte Paris. Mm. Det är mitt sätt att prata geografi.
Samma här.
Håller med.
Så vad betyder det då när en massa människor i radio och tv säger att vi ska över till Sevilla?
Jag tycker bara det låter, vad är det, jag tycker bara det låter dumt. Om någon nu skulle säga att nu går vi över till att se på Idrottsparken i København, skulle inte det låta helt fånigt. Men när det gäller spanska så är man liksom lite duktigare om man kan uttrycka det på spanska. Jag tycker det är...
Ja, vi ska inte missa matchen i Leningrad hur som helst. Den ska vi följa naturligtvis med...
Oj då, nu blev det.
Det låter som Biden är som säger fel, och jag som säger fel ord.
Men det heter fortfarande Leningrads oblast, va?
Så är det. Flygplatsen tror jag också ligger i Leningrad. Det är inte så mycket, jag vet inte.
Ja, där hör ni. Ja, vi är på väg här att få värmeslag i veckopanelen, och det är tid för avslutningen i form av veckans person eller veckans ord. Evin, är du beredd att börja?
Nej, men veckans person får väl bli veckans huvudperson, Nooshi Dadgostar. Just för att hon har stått i centrum för alla de här spelen, men också ja, men ändå tar sig an mycket nu. Och en ganska relativt ny ledare, men som ändå lyckats ta väldigt stor plats i debatten och en väldigt stor roll nu. Och utmanar Löfven på ett sätt som få vänsterledare gjort på senare tid.
Mikael?
Ja, jag ändrade mig faktiskt medan jag satt här och kom på. Jag hade en annan idé, men jag kom på att veckans person, det måste ju vara Naftali Bennett, Israels nya premiärminister. Det var visserligen i söndags som han tillträdde, men i den judiska kalendern så är det första dagen i veckan. Och det är kanske honom de svenska politikerna ska ringa till för att komma på hur man ska kunna bilda en ny regering.
Faktum är att jag hade också funderat på det, men jag hade då som kandidat inte Bennett utan mannen bakom som lyfte fram honom och fick honom att ställa upp. För han var ju inte huvudaktör i det här spelet.
Nej.
Och han kommer inte kunna driva igenom sin politik. Han har fått titeln och plymen och den fina hatten som trofé. Men andra kommer att bestämma politikens innehåll, verkar det som. Men jag tycker det var en smart grej. Men jag har faktiskt en annan kandidat. Om vi håller oss till veckans dominerande händelse och inte till fotbollen. Jimmy Åkesson. Därför att han, när de andra svamlade av Vänsterpartiet med ett allvar, sa den ene, ja vi får väl se, vi vill ju alltid avsätta regeringen, sa den andra. Han klev fram och visade vem som är den borgerliga ledaren. Han klev fram som den som de andra fick följa efter, förhålla sig till och svansa efter. Och det var nytt. Och förnedrande för de andra, han klev fram ordentligt. Jag beklagar det för egen del, jag är inte så förtjust i det. Men det är mitt sätt att se på veckans kanske viktigaste händelse. Vem är ledare i det där blocket och vem är följare? Han har en klar och tydlig kompass och han tar initiativ efter vad som gynnar den. Och i det här fallet, i kraft av sina siffror, i kraft av sina mandat i riksdagen och i kraft av att de andra mumlade och humlade på ett sätt som inte gick för någon utomstående att riktigt förstå. Så han skrev handling, skapade faktum som de andra fick förhålla sig till i efterhand. Och uppenbarligen hade de inte informerat, utan han, när han hade presskonferens hade han redan lämnat in det där, så det var för sent för de andra att hinna före eller göra någon motåtgärd. Så efter det här är det borgerliga politiska landskapet förändrat. Och därför tror jag att det är motiverat att säga det här. Även om jag inte är så glad för det, så tycker jag att det här är en viktig aspekt i den veckan som gick. Och den har inte tillräckligt uppmärksammats, tycker jag, vad detta faktiskt innebar. Han är inget släp på de andra som får finna sig i att vara dörrmatta om de ska bilda regering.
Då vill jag säga ett varmt tack till tre panelister. Evin Badernia, juriststuderande och vice ordförande i KDU. Mikael Sandström, tidigare statssekreterare för Moderaterna för ett antal år sedan, idag rådgivare i eget företag. Och Leif Pagrotsky, tidigare statsråd för Socialdemokraterna, på senare tid generalkonsul i New York och numera styrelseproffs och mångsysslare. Tack för medverkan.
Tack så mycket.
Och då passar jag på att berätta om fredagsintervjun den här veckan. Jörgen Wittfeldt har intervjuat författaren Ayaan Hirsi Ali, som är en passionerad försvarare av den västerländska civilisationen och den liberala demokratin. Varför talar vi så lite om det ökade sexuella våldet i Europa, undrar hon i sin nya bok Villebråd. Ayaan Hirsi Ali i fredagsintervjun. Ja, det är midsommar nästa vecka och det är sista någorlunda ordinarie kvartalveckan faktiskt. Vi brukar ge oss själva en ganska bastant ledighet under juli framförallt. Det verkar svårt att stänga av nyheter och reportage just nu. Vi har en veckopanel kvar och den kommer på midsommardagens morgon. Det händer en massa andra saker på sajten också. Jag kan nämna två texter där. Dels en av Göran Adamsson, evolutionspsykolog, som också varit gäst i fredagsintervjun förresten. Han har skrivit en artikel med rubriken "Allt som inte tål satir är falskt". Den ska ni läsa. Och virologen och författaren Lena Einhorn har gjort en djupdykning i en del intervjusvar av statsepidemiolog Anders Tegnell. Och hon får associationer till boken Alice i Underlandet. Kanske för att hon har fastnat för Tegnells resonemang om allmänhetens behov av en morot. Tack för att ni har lyssnat idag. Det är inte riktigt dags för sommarlov, men snart. Smält inte bort i värmen. Drick vatten. Lyssna på sjörapporten. Och tänk själv.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.